En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Häcken stormar mot guld. Blir det fest redan i helgen? Och vad händer med Rosengård? Kommer regerande mästarinnorna klara sig kvar? Ja, du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén, och Saga Fredriksson. Vi snackar topp- och bottenstrid, men också ligans framtid. Är damallsvenskan som vi känner den död? Vad kommer den vara om 5 år? Hur ska publiken lockas till läktarna och ekonomin säkras? Frågorna är många och svaren, ja, de ska EFDs nya generalsekreterare Jenny Hermansson få försöka ge. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, Saga, vi har dels bytt upp oss i studiostorlek mot vad vi brukar och dessutom så har vi fått en gäst. Vi välkomnar EFDs generalsekreterare Jenny Hermansson. Hur är det med dig?
Jo, men det är bra, tack. Och tack snälla för att jag får komma hit.
Ja, välkommen in i den här värmen som det är i.
Ja, det håller jag med om.
Ja. Jag tror, vi skyller allt det på den allsvenska podden som har spelats in innan.
Men jag tänker ändå höstrusk versus det här. Så att, jag är ändå ganska nöjd.
Härligt. Ja. Saga, hur är det med dig då?
Mycket bra, som vanligt.
Skönt.
Ja, enkelt, kort. Inga problem på min sida.
Gött, ja. Vi är inget sånt. Vi behöver liksom inga terapisamtal eller annat.
Som vi sparar behöver. Det när vi inte har gäster. Vi kan inte älta mitt liv för mycket.
Nej. Vi ska såklart ha fokus på dig, Jenny.
Yes.
Du är nytillträdd generalsekreterare för EFD. Om du ska berätta lite om dig själv, vem är du för alla våra lyssnare som inte känner till dig?
Ja, vem är jag? Nej, men jag är ju relativt ny inne i fotbollen, så att det förstår jag att man inte känner till mig. Men rent yrkesmässigt så kommer jag från 15 år på Spotify, så att en helt annan värld, men någonstans kultur kan man väl klustra det som. Jobbat med egentligen allt det kommersiella på våra nordiska marknader, så att allt från innehåll, musik, podcast till marknadsföring, kommunikation, försäljning och så vidare. Så att var där, jag tror att jag var runt anställd nummer 65 när jag började, fram till 15 år senare när vi var runt 6 500 anställda. Så att det var en rejäl resa, men väldigt kul. Men kände väl någonstans att det var dags att lyfta blicken och se sig om. 15 år, det var mycket gråa hår. Det var fantastisk resa och världens bästa ställe att vara på. Men jag kände att det är dags att göra någonting annat. Men då var ju frågan, vad gör man efter Spotify? Men så kom ju det här fantastiska och jag kände verkligen att det jag någonstans har saknat nu under de sista åren, det var kanske lite det här, var med och utveckla någonting och liksom, ja, men var med på en resa, och där känner jag verkligen att fotbollen befinner sig, och det är ju en konstant resa skulle jag säga, men framförallt på damsidan så är det otroligt mycket som händer, och fotbollen har ju alltid varit en passion för mig, så att det var lite, ja, de sista 15 åren i mitt liv arbetsmässigt. Privat så har jag en son på 5 år som är min överperson. Som, ja, det är han som dikterar villkoren. Vet inte var han har fått sitt humör ifrån. Och sen så har jag 2 fantastiska bonusbarn också. Och just nu flänger jag mellan Frillesås och Stockholm. Men tanken är väl att basen ska vara i Stockholm framöver. Men jag älskar ju att ha accessen till Halland och stränder och allt vad det innebär på sommarhalvåret. Och fotbollsmässigt så har jag ju min bakgrund i Karslunds IF som det hette back in the days, och KIF Örebro, det jag spelade. Men ja, på gymnasienivå så var det annat som kom emellan. Jag vill ju gärna säga skolan, jag vet inte om det kanske vi säger skolan, så blir föräldrarna glada. Och sen så har jag även varit inne en sväng i ÖSKs styrelse, och sen så har jag varit fotbollstränare de sista åren, men det är svårt idag när man spenderar mer tid på SJ än i sitt hem eller på arbetet, känns det som. Så att, men så det är lite min fotboll. Det är lite kort vem jag är.
Jag hade en liten fråga just om det här steget över till just fotbollsvärlden som blir väldigt, ja, det tar över allt här nu. Var det självklart att vilja kliva in i fotbollen i det, den rollen du har nu?
Nej, men för att vara helt ärlig så förstod jag inte riktigt vad det innebar i början. Jag fick rekommendationen att söka av några personer faktiskt, vilket var fantastiskt. Framförallt så var det en av mina gamla anställda, så det var ju jättefint att se att han hade det förtroendet, tyckte jag skulle söka en sån här roll. Men sen så, jag förstod inte hela uppdelningen, SEF, EFD, förbund och så vidare. Så att det är ju verkligen någonting jag tar med mig också i att så här, hur kan man förklara hela liksom landskapet bakom fotbollen? Sen vet jag inte om det är så viktigt heller. Det är ju viktigt i, liksom, i mitt yrke är ju det väldigt viktigt just i att så här, förklara vem som gör vad i hela den här kontexten. Men ju längre, det var en ganska lång process också, anställningsprocessen. Så att jag lärde, ju mer jag hörde och ju mer jag lärde mig så kände jag bara att så här, wow, jag måste ha det här jobbet till slut. Så att det, jag gick in med livet som insats, höll jag på att säga. Men kände verkligen att så här, det växte på mig och det är verkligen det här att få jobba med en passion. Det är ju, har man möjligheten att välja så ska man ju göra det och välja med magen, och det var verkligen det jag kände, plus att det har varit otroliga människor som jag har mött under vägen och liksom min första månad här. Det är ju verkligen ett otroligt välkomnande, varmt välkomnande, passion, det är ju fantastiskt på gott och ont. Passion kan ta sig olika yttringar, men det är ändå väldigt, väldigt härligt att komma in i en sån värld. Så att, ja, inte självklart från början, men det blev självklart.
Vad var det som lockade dig sådär som gjorde att du kände att nej, men jag måste gå in i det här med livet som insats, att jag ska ha det här jobbet?
Nej, men dels så har man ju det sportsliga som någonstans är grunden, och det finns en så otroligt så här, bra kvalitet i det vi har, och det har liksom kommit fram under, det är ju liksom någonting som har funnits så länge, och som sagt var det är så många som spelar fotboll, och det är verkligen, jag menar, det är Sveriges största idrottsrörelse också, och även på flicksidan, och det tycker jag är fantastiskt. Så det finns otroligt mycket bra saker att värna om inom fotbollen, men sen så är det just att det är liksom sporten kombinerat med det kommersiella, och det är ju den kommersiella bakgrunden som jag har, så att det är ju liksom den delen jag fokuserar på, och sen finns det folk som kan sporten väldigt mycket bättre än vad jag, väldigt mycket bättre, så det är inte där jag ska lägga min kraft, men just i att jag tror att det jag är bra på, dels är det att ha liksom de kommersiella glasögonen på, kanske lite utifrån fotbollen också, att man kan se på saker på lite andra sätt. Och framförallt komma från liksom det här digitala, högteknologiska bolaget och hur man kan titta på hur vi kan göra saker lite smartare. Jag gillar ju processer, och det säger rätt mycket om mig som person, för mig är det att jag behöver processer för att jag har liksom kaos i min hjärna hela tiden och det är så mycket som pågår. Så jag gillar att bygga processer, jag gillar att liksom göra saker smartare. Så att jag tror att det finns mycket sånt också som man kan förbättra. Så att det var mer liksom att sport i kombination med det kommersiella.
Jag tänker på, det är ju, du går in i ett läge som är ganska pressande på ett sätt om man tittar utifrån damfotbollen i synnerhet, för att om vi då tar våra glasögon på oss så pratar vi väldigt mycket om att svenska ligan sackar efter, att vi tappar de stora namnen till utlandet, och ja, men just att publikfrågan är jättestor. Nu är du väldigt ny in i situationen, så jag förstår att du inte har alla svar, men
tack.
Jag precis verkligen bara lägga den där, du har varit på jobbet en månad.
Ja, så, berätta du.
Jag är noga med det. Men det måste ju ändå vara frågor som har lagts på bordet när du klev in.
Absolut.
Och var beredd att möta på något sätt.
Ja, men, och det är precis det jag menar, att ta sig an en resa som jag pratar om, då är det ju att det är någonting som också behöver lösas. Att jag kommer ju väldigt mycket hellre in i en sån situation än att så här, här har du någonting på lera, här ska du förvalta. Jag är inte en person som gillar att förvalta, utan jag gillar att vara med och bidra, att verkligen liksom kavla upp ärmarna och liksom hugga i, och det är ett jättepressat läge, och vi kan ju bena ut, det finns ju massa olika frågor i det som i frågan du ställde, så det var väldigt bra intervjufråga.
Eller
du fick med fem olika. Exakt, jag hade kunnat ta politikersvaret. Ja. Nej, men så dels har vi ju liksom, men, talangen, och andra sidan kan jag tycka, bor man på västkusten också så är det väldigt lätt att gå till Ullevi och titta på match. Så jag tycker första halvleken i landskampen, det är väldigt många spännande spelare som har sitt hem i Åbos damallsvenskan. Så att det finns ju en otroligt spännande framtid och vart vi befinner oss just nu. Så att jag tycker just att det sportsliga är där. Sen finns det absolut många andra ligor som drar i våra spelare, men det ser vi också att det är en naturlig utveckling någonstans. Och det är ju också, grunden är ju också att det är fantastiskt, för det händer ju väldigt mycket på damsidan och det är många som satsar just på liksom damligorna, vilket är, det ska vi ändå ta med oss. Och sen så har vi, nu ska vi se, det var det. Och sen så har vi publiken och där pratar vi mycket om just det. Och det är det jag menar just med den kommersiella. Att jag ser ju liksom som central organisation att vårt jobb, där jag tror att vi kan göra ett mycket bättre jobb, det är att prata om liksom det här jag pratar om nu. Det är spännande, vad händer inom damfotbollen? Liksom någonstans... sätta fokus på det och vara mycket mer förekommande överallt där publiken faktiskt befinner sig. Prata om trender, prata om de otroliga spelarna vi har, prata om matchen och evenemangen och så vidare och så vidare. Jag menar, vi är ju mitt inne i liksom slutskedet av våra ligor och vi kan ju inte säga annat än att det är väldigt, väldigt spännande. Och jag tycker att det tar oförtjänt lite plats i media, givet den otroliga spänningen vi har. Så att där är ju att vi kan göra ett jättejobb i att liksom prata om det och sen kan klubbarna liksom fokusera på det klubbarna ska. För skapar vi det intresset och skapar vi de målgrupperna och framförallt de här digitala målgrupperna, unga spelare, jag har själv varit tränare för 14-åriga tjejer. Mm. För att vara självkritisk, vi har tagit med dem på landskamper. Har vi tagit med dem på någon OBOS damallsvenska match? Mm. Nej. Och varför inte det? Nej, men för att vi är en breddförening som inte har ett elitlag. Det spelar väl ingen roll. Mm. Vi är ingen landslag heller. Så att jag tror att just öppna upp dem och göra det lättare. Och jag tror just att så här, sätter du någonting framför en person 10 gånger. Ja, men det är kanske 10:e gången, 11:e gången det klickar till. Att men vänta, jag kan ju gå på den här matchen. Jag kan ju se de här fantastiska förebilderna. Så att där finns det jättemycket att göra. Och där jobbar vi också tillsammans med klubb. Och har ett initiativ till exempel just nu där vi tittar på... Ja, men klubbarna får ju egentligen välja liksom lite olika spår man tittar på utifrån. Det kan vara ja, men den biljettdatan man har. Hittar man liksom, ja, men målgrupper som man kan rikta in sig på? Kan man liksom dubbla dem? Vad är, liksom, ja, men, vad är det som är drivkraften att gå på match och så vidare? Så att, återigen, det där datadrivna tror jag också att vi kommer långt på. Och lite min första reflektion, och det här låter ju kanske jätteraljerande, men det är lite att så här... Ja, men när sporten blir tillräckligt bra, då kommer allt annat. Sporten är tillräckligt bra.
Ja, jag tänkte precis säga. Det tycker jag har varit ganska länge och framförallt senaste 4 åren så har det varit en extrem förändring i kvaliteten i damallsvenskan. Och vi pratar ju väldigt ofta om det, just att det är världsspelare, det är unga talanger som sen, du vet, blir värld. Vi har ju bara Smilla Holmberg som alla pratar om just nu och hennes resa. Ja, men henne har vi haft här i damallsvenskan och bara fått njuta av att titta på hennes utveckling. Så jag håller med dig där, just att man totalt sett kan göra ett bättre jobb att liksom framhäva vad är riktigt bra. Men så sitter man ändå på båda stolarna av att så här, ja, men om de är för bra och vi inte har de ekonomiska musklerna i Sverige så är man ju så orolig för att vad händer när vi tunnas ut? Mm. Och jag menar, om man tar ett exempel, och jag förstår att du inte kanske kan gå in i specifika lag och sådär, men jag slänger upp det. Rosengård gick ju från en ganska stor fryngring den här säsongen och de släppte merparten av sitt startande lag och gick ner typ så här från 28 i medelåldern till 22. Och det har ju varit märkbart smärtsamt för dem. Och det är ju deras strategi och så vidare, så det behöver man inte gå in i, men just att risken är ju när man ser också Hammarby börjar värva mycket yngre, inte lika stora namn längre. Vad betyder det för totalen? Tror du, det är spekulation, tror du att det kommer ha en period av att vi behöver bygga om damallsvenskan några år för att den ska bli just det där, vad ska man säga, ta fram unga talanger och sälja vidare så att det blir det där liksom slogan, det är den rubriken damallsvenskan har, eller kan det gå snabbare än vad jag befarar?
Jag tror återigen en månad in, men jag ser ju, det har gått ganska snabbt skiftet, jag tror att det är den stora utmaningen i det här, att helt plötsligt från nästan från en dag till en annan.
Exakt.
Så började man skapa stora ligor ute i Europa och framförallt England, det är väl England vi ska prata om primärt, men vi har ju även Spanien och några storlag, apropå Spotify och Barcelona. så att jag tror att utmaningen är att det har gått så snabbt och helt plötsligt måste man tänka om just att cyklerna är väldigt mycket längre idag. Du måste ha en mycket större talangpool och du måste titta på det, prislappen är någonting annat. Men just den också i att hur bygger du en spelare inom klubben också? Hur jobbar du med till exempel akademiverksamhet, vilka och så vidare. Så att jag tror att det man måste medvetande göra är att det kommer se, eller det ser annorlunda ut redan idag och det kommer se annorlunda ut. Sen vet inte jag hur liksom, diverse klubb kommer tackla det. Nej. För det är ju också, vi har vår egna talangfabrik, men vi har ju också väldigt bra koll på omvärlden. Så att, och jag tycker också att man får inte heller glömma att vi har en väldigt lång historik av kvalitet i Sverige. Absolut. Och det är någonting som jag tror att vi kan prata än mer om. Så att, liksom, det primära för mig nu, det är ju liksom att, ja, men det nationella fokuset på, liksom, ja, men på våra två högsta ligor. Men även att skapa, alltså, vi kan ju även hjälpa till med att skapa skyltfönstret ut i Europa. Att, vad innebär det att spela i Sverige? Vi är ett jättelångt fram inom jämställdhet till exempel. Inte bara på planen utan även utanför i samhället. Det är okej att vara kvinna och spela fotboll i Sverige idag. Och de här sakerna glömmer vi lite ibland, hur långt fram vi faktiskt ligger. Och där tror jag att vi kan skapa väldigt mycket mer. Ja, men, prata om de här värdena som faktiskt finns i Sverige.
Jag hoppar in här igen för att jag tror jag spekulerar ju i just det här som du säger, att den processen ser lite annorlunda ut nu och också kommer vara mycket längre. Och jag tror att kravbilden kommer vara på klubbarna att ha en ännu bättre scouting-del där de är noggranna med just det du beskriver. Att nu handlar det inte bara om att vi måste ha, alltså, vår egen pool av akademierna, och så, för det kommer ta för lång tid. Mm. Det är den krassa sanningen. Där det går liksom inte. Men titta ut mot college. För det ser vi att Piteå har börjat plocka mycket från college-spelare. Vi har även tidigare Vittsjö plockat mycket från Australien. Mm. Yngre talanger nu spelar alla de i Women's Super League. Du har även Ivanovic i Malmö FF. Jag menar, en serbiska som har spelat i, hon debuterade som 16-åring i Serbien och har varit ett namn. Men har vi vetat om det? Mm. Ärligt talat, jag har inte gjort det. Och jag tycker att jag har hyfsat bra koll på damfotbollen. Men just så här, att jag tror klubbarna måste bli än mycket bättre på att hitta talangen där ute. Och som du beskriver, vad erbjuder Sverige då? Mm. För jag tror det...
Och vad erbjuder respektive klubb också? Så att Sverige, självklart. Och det är precis där jag försöker differentiera lite. Att så här, vad kan vi som liga liksom, samordnare göra och ligaföreträdare? Och vad gör klubb? Och klubbarna är ju väldigt bra på just i att... Men så här, så hur kan vi samarbeta kring det? Att så här, prata om Sverige och sätta det skyltfönstret, och sen så är det ju liksom till klubbarna, men just den scoutingverksamheten också. Så att det var ändå skönt att du tog vid och svarade på frågan.
Jag uppskattar det, tack.
Jag uppskattar det.
Vi har ju pratat i podden lite att damallsvenskan så som vi kände den mer eller mindre är död. Den ligan som liksom var en av världens absolut bästa där i början på 00-talet, när vi hade lag i final i stup i kvarten ute i Europa, och liksom, vi hade flera av de stora namnen, att Marta spelade i ligan till exempel, sådär, och tittar man på det nu, jag menar Malmö FF redan första året är med där uppe och slåss, vi har ett Hammarby, vi har Häcken, det är dubbelklubbarna som allt mer tar över. Tittar man på listan över regerande svenska mästarinnor så finns de knappt kvar längre. Det är Rosengård och Linköping som fightas i botten av damallsvenskan i år. Det har liksom skett så otroligt mycket där. Hur ser du på det skiftet mellan dubbelklubbar och singelklubbar? Och liksom, finns det möjlighet för båda att samverka? Kommer singelklubbarna kunna överleva i den här ligan?
Ja, men det hoppas jag sannoliken. Och sen tycker jag också, vi förespråkar de två högsta ligorna, det är 28 lag. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och sen, ja, det ser ut som det gör nu. Återigen, vi är ju någonstans så här, en kommersiell ligaföreträdare, så att vi har ju liksom inga riktigt så här, åsikter i ska det vara si eller ska det vara så, men min personliga åsikt är ju att vi, och det personliga, det här är ju någonstans, det är inte bara personligt, men i att vi behöver ju bredden och vi behöver representation ute i landet, för det handlar ju också om att vart finns talang, hur kan man plocka upp talang och så vidare, och man måste ha motståndarlag. Sen så har det ju varit att dubbelklubbarna har haft finansiella och strukturella muskler, och där handlar det ju mycket om att så här, varje enskild klubb får hitta liksom, vad de står för, hur paketerar man sitt erbjudande, har man publikkapaciteten till exempel, har man liksom, hur jobbar man med sponsorer, vad kan man erbjuda där och så vidare. Så att det är ju att titta på hela liksom spektrat av hur liksom, ja, men finanserna, för någonstans så är det ju, det tråkiga svaret är att det är ekonomi som är grunden i fotbollen, och sen så där från centralt håll så där vi kan vara behjälpliga är ju mycket i att hur kan man göra de här grejerna, hur kan man paketera sitt erbjudande och så vidare. Men sen så tror jag också att det är ett, och det ska jag verkligen inte sticka under stol med, det är ett jätteutmanande läge och framförallt för många singelklubbar. Så att här behöver vi ju hitta en väg framåt och det måste vi ju göra gemensamt. Men, och jag skulle också säga att en del av de här frågorna är ju också apropå det jag pratade om tidigare, att vad är EFDs ansvar som en kommersiell ligaföreträdare, ligaorganisation, vad är förbundets ansvar? Sen kan vi absolut hjälpa till att vara språkrör, men pratar man om resebidrag till exempel, som är en väldigt stor diskussion, så är det en förbundsfråga. Så att där handlar det ju om att vi gör ett bra jobb i att prata om hur verkligheten faktiskt ser ut, och sen kan vi absolut vara ett språkrör, och det, där ska vi ju samarbeta med förbundet också i att titta på hur det är. Men jag, det här är verkligen jättehögt upp på min agenda och jag pratar med många av klubbarna, och framförallt många av klubbarna i Elitettan har hört av sig kring det här. Så att det, ja, jag skapar mig en bild just nu kan jag säga, att som sagt var det är en månad in. Så att, men det är ett utmanande läge som vi alla måste se över. Men som sagt var, jag tycker att det viktiga är att det finns representation ut i landet, och vi är ju otroligt stolta över att vi har liksom ett Piteå och ett Trelleborg, att vi har den spännvidden, och det tycker jag är jätteviktigt att fortsätta.
Och jag tror också i det du säger nu att du har ju utmaningen om att kanske ett Malmö FF eller ett Hammarby, Djurgården har andra behov än ett Vittsjö, ett Piteå, Växjö, att man liksom, apropå hur man paketerar saker, ja. Vem pratar man till, vem är publiken i vardera hörn? För det är klart att dubbelklubbarna lever i en lite annan verklighet på gott och ont, och så likså singelklubbarna, så att jag förstår att den ekvationen är inte helt
Nej, men där tror jag återigen, jag låter ju som världens tråkigaste person, och det kanske jag är också, jag kanske inte har någon själv verklighetsuppfattning, men i att jag tror att titta mycket mer datadrivet på hur saker och hur verkligheten ser ut, så här, de ekonomiska rapporterna absolut, men sen också titta på vilka förutsättningar har respektive klubb. För att vi pratar om det här som ett kluster också när vi pratar singelklubbar. Det är också jättemånga klubbar med väldigt olika förutsättningar, och det får vi inte glömma. Så att jag tror inte heller bara att man ska klustra, för att då har vi ju, det är liksom ett jättestort kluster, för då har vi ju inte kommit fram till någonting, utan det är ju verkligen den att titta på de enskilda klubbarna och sen hitta så här, minsta gemensamma nämnare någonstans, och hur kan man lösa för det. Och det ska vi inte heller säga någonting så här, ja, vi tittar på resultaten i ligan, absolut. Men jag menar, det är inte så att dubbelklubbar inte har sina utmaningar heller. Och det får man ju inte heller, apropå vad du säger. Så att jag tror att titta på klubbarna utifrån deras egna förutsättningar. Och vad också, vad alla kan bidra med. Och vi hade ett, jag fick vara med här i höstas, lite innan jag började, men på ett publik- och affärsforum nere i Malmö. Med, ja, det var, jag tror att det var 13 olika klubbar som var där. Och den här känslan, vi-känslan var helt fantastisk. Och det sa jag också, att jag tar verkligen med mig den i att här, känslan av att vi bygger ligorna tillsammans. Och det tar jag verkligen med mig i att det finns en vilja. Alla jobbar ju för det, du är konkurrenter på planen, men utanför så gör vi faktiskt det här tillsammans. Och det är jätteviktigt för mig att fortsätta värna om. Och då är det ju verkligen att ha närheten till dialog och våga plocka upp saker. Men också våga fira lite framgångar även utanför planen. I att, ja, titta, vi har tagit publikrekord, titta, vi har, för man är bra att fira resultat, men sen är man också väldigt bra på att nästan enbart prata om problem, och jag förstår att det är en jättepressad verklighet, men ibland också lyfta blicken och vara jävligt stolta över hur långt, förlåt nu Soria, men hur långt vi har kommit.
Det får man i den här podden.
Tack, toppen, toppen, tyck inte dörren nu.
Annars har jag ett problem kanske.
Jag också. Det hade varit jobbigt för oss. Men om vi ser att bara backa bandet till, det var väl ungefär ett år sedan som det ändå kom ganska alarmistiska tongångar från EFD att liksom, nu måste vi ha in pengar. Det var ju i samband med att man också lanserade det här att Women's Football Group var sugna på att gå in och investera väldigt många miljoner i ligan. Det skulle ju varit över en 25-årsperiod. Det röstades ner av medlemmarna. Hur viktigt är det att få in pengar och liksom hur mycket, ja, men det betyder det att de där miljonerna aldrig kom in?
Ja, men, om vi tar VFG först så känner jag lite att det är före min tid. Det är nedröstat. Jag tänker lite att VFG i sig kan vi parkera nu, för den är parkerad. Däremot så tror jag att vi kan dra jättemycket lärdomar av det, och det finns ett enormt intresse fortfarande i våra svenska ligor, både från Europa, från andra kontinenter men även nationellt. Så jag tror att det finns jättemycket vi kan göra utav det just i liksom, investeringspengar. Men jag tror att vi kan titta på just det här ägandet och rättigheterna på ett lite annat sätt. Så jag tror att det finns jättemycket att bena ut från det och sortera ut både utifrån liga men också vilka lärdomar ute i klubb. Där tror jag att vi kan dela med oss mer. Så det var den första delen och det är någonting som jag håller på med just nu. Och den andra delen är pengar in, jätteviktigt. Det är någonstans åter som jag sa att fotbollen bygger ju på ekonomi för att ha liksom, ja, men förutsättningar att bedriva klubb. Du ska anställa tränare, klubbchefer, alla fantastiska personer runt omkring. Vi vill också höja lönerna kontinuerligt för spelarna och så vidare. Så att det är ju någonstans det viktigaste vi har. Och det är väl, jag är också lite chockad över hur, att det inte är fler som har förstått hur fantastiskt det är att investera i damfotboll i Sverige. Kom igen företag, det är ju liksom vilka värden du får, vilken passion du får. Det är också rätt få ställen där du kan få både digitalt och fysiskt. Du, genom våra ligor så kan du ju faktiskt möta folk på plats. Mm. Men även det här digitala, för fotboll är ju med människor i hela livet under hela veckorna. Så att det är ju bara en shoutout till alla företag som går med vinst. Vi finns här.
Mm. Bra shoutout ändå.
alla företag.
alla företag, nu siktar vi brett. Alla ska med på det här tåget. Men vi har ju pratat lite om det också, för en sak som man ju hoppas så här lite efter varje mästerskap som har varit när det har gått bra för Sverige, att nu kommer publikboomen.
Mm.
Men den har ju uteblivit trots liksom framgångar för landslag och trots att vi under många år har haft att flera av landslagsstjärnorna har spelat i ligan och sådär. Man har kunnat gå och se dem på liksom daglig basis. Vad behöver man göra? Har du liksom några tankar kring hur vi ska få publiken till arenorna framöver? För det höjer ju också hela upplevelsen,
ja,
för alla.
Nej, men jag tror ju just att titta på det. Jag pratade om det tidigare. Just att det är ju någonstans en beteendeförändring som ska till. Och det är ju också hela upplevelseekonomin. Och jag menar, det har ju varit en utmaning i sig efter pandemin. Men vi ser samtidigt att folk är mer och mer ensamma. Fotbollen är en fantastisk mötesplats där du verkligen kan känna gemenskap. Du, som sagt, var du får passionen. Men framförallt den där gemenskapen under 90 minuter. Även innan match, efter match och så vidare. Men jag tror att det handlar om en beteendeförändring i att vi måste sätta Obostamma-svenskan och elitettan framför folks ögon hela tiden och kanske inte heller bara gå på the usual suspects. Mm. Liksom de redan fotbollsfrälsta som redan går, för det är ju också en fråga som vi tacklar mycket. Hur mycket fotboll kan du gå på i ditt liv? Så att det handlar ju om att göra ett val, och jag tror också att titta på de här målgrupperna och våga titta på nya målgrupper. Och det är ju någonstans det, jag ser att en del klubbar verkligen där, att men vänta, här är vi ju en fantastisk möjlighet. Det här är ju nya människor in. Hur otroligt är inte det? Så att jag tror att den verkligen var där kontinuerligt och jobba med liksom kommunikation, vara ute och synas framför ögonen på de här personerna, att det faktiskt finns. För jag tror att det bara är, ibland kan det vara så enkelt att det är en påminnelse. Du kan gå på match, det är runt hörnet.
Ja, men verkligen, och jag tror också så här, som det ser ut nu, du har allt så tillgängligt. Det är ju inte bara fotboll som är tillgängligt, det är ju allt du får på sociala medier. Alltså, man blir lite, man känner ju sig själv, man kan bli ganska bekväm också. Ja, men så här, en lördag eller en söndag, vill jag sitta hemma och göra något annat eller har jag en annan aktivitet och så vidare. Mm. Men jag tänker på, jag tyckte det är en väldigt viktig poäng med Hammarby som ett exempel, hur deras liksom supporterkultur har startat upp. Det kommer ju från Simon i grunden, som har varit väldigt drivande i, alltså tog med sin dotter och hon undrade, den här storyn kan de flesta, men just undrade så, varför är ingen publik på damernas? Och helt plötsligt så öser de med kompis efter kompis efter kompis. Det kanske inte är one size fits all på alla klubbar, men jag tror Malmö FF lite står där också och stampar. Jag märker ju, i och med att jag kommer från Malmö, och jag liksom ser att det är klart att det finns ett jättefotbollsintresse i Malmö. Det är klart att folk bryr sig om damfotbollen. Men det är just det här beteendet. Mm. Hur väljer jag matchen? Hur väljer jag sammanhanget innan matchen? Efter matchen? Och hur bygger man upp det? För att herrarna, det är väldigt kopplat till att sitta på Möllan och gå till matchen. Är det samma sak för dammatchen? Jag tror inte det. Kanske för vissa, men inte för alla. Så just det här att inte tro att det är samma sak som herrfotbollen. För där tror jag vi ofta hamnar att så här jämföra där och att det ska vara svaret på allt.
Mm.
Jag menar, Vittsjö har ju sina, jag säger på bästa möjliga sätt, pensionärer som älskar att gå på matcherna. Mm. För det är så de samlas. Mm. Det är den gemenskapen de har. Så att jag tror också det ska bli väldigt intressant att se vilken identitet varje klubb väljer framöver. För jag tror det ligger mycket i det här att okej, vem vill vi locka?
Ja, men vem vill vi locka och hur lockar vi dem också? För det, jag tycker att det är intressant det du säger också, att man går i den här lite traditionella att så här gör vi på herrarna och då kommer folk. Vad gör vi på damsidan? Till exempel så ser vi det att access till spelare, antingen så här meet and greets eller liksom autografer, jätteviktigt. Jag kan ju se det när vi var på landskamp förra året, då var vårt lag 13 år. Du vet, det är ju, förlåt Ellen, men det är ju liksom, ja, det är ju cool. Det är ju iskall, det visar inte jättemycket känslor. Däremot när landslaget går runt och kastar ut tröjor, då helt plötsligt glömmer man allt det där. Då står man längst fram och vill ha en tröja. Jag kan tycka att det är fantastiskt när man, ja, men jag var på BK Häcken, Hammarby, nere i Göteborg här. Närheten du får till lagen också och hur bjussiga damlagen är. Man tackar sin publik, det är liksom närheten. Och den känslan vill man ju få fler att upptäcka. Och jag tog med min sambo då. Jag var också på, det var en BK Häcken Rosengård, då var jag också där för att leta efter Anders Billström. Mitt liv går väldigt mycket ut på att leta efter Anders Billström, för han skulle skriva på ett papper. Han meddelade dagen efter att han var i Stockholm.
Perfekt.
Ja, men då tog jag med mig familjen, och min sambo är ju, ja, men, average fotbollsintresserad, tittar på landskamper. Och du vet, han är helt blown away och bara så här, vilket tempo, vilken kvalitet, men alltså det här är ju helt fantastiskt. Sen var det också lite för högt, du vet, han är så här glad göteborgare, så var 14-åring, hon bara, men pappa, kan du bara vara tyst? Alltså hon skämdes ju ihjäl och kommer väl aldrig sätta sin fot där med honom igen. Men jag tycker det också just, och jag pratar om de här unga tjejerna, men jag tycker att det är ju liksom en jätte, och det är inte bara unga tjejer som spelar fotboll, men jag menar, där har vi ju ett direkt intresse. Och där är ju också lite till alla föräldrar, vilka matcher tar man med de här tjejerna på? Vilka förebilder ska de ha? Tar man med dem och tittar på damerna som ändå spelar i att här, aspirerar du på att spela fotboll professionellt? Ja, men då är det ju i någon av våra ligor. Gå på dem för att bygga det intresset, för det finns ju där. Så att, ja, det finns mycket att göra. Men jag tror verkligen i att skapa intresset och prata och sticka ut och finnas där kontinuerligt.
Du är ju en månad in på jobbet. Om vi ska blicka framåt, 2030, var ser du liksom damallsvenskan då i din vision? Vad tänker du? Var står damallsvenskan då? Vad är det för liga och elitettan också för den delen då, med tanke på att ni är ju ligaorganisationen för de två högsta ligorna?
Men jag 2030, det är långt.
Ja, det är en femårsperiod.
Ja, det är långt. 2030, jag brukar alltid säga det. Man vet inte vad som händer nästa år. Vi kunde inte förutse att det skulle vara en pandemi, så att vem vet.
Nej.
Men om jag får drömma och tänka stort, så tänker jag ju att det är en, om vi tar Obostaman svenskan, så är det en av liksom toppligorna som verkligen utmärker kvalitet. Variation av spelare, tekniskt spel, att vi har en bredd ute i landet och att det är faktiskt en superkommersiell liga. Vi ska göra det på ett proffsigt sätt, men vi behöver liksom inte tveka, för produkten är ju där. Och det är alltid det, apropå det jag sa tidigare, att välja med magen, att så här, här får man ju gå in i någonting som verkligen står för så mycket bra och har kvalitet, men en superkommersiell liga och där varje lag har bäring ekonomiskt. Och att vi också tittar på just elitettan som en än mer talangfabrik. Så att det är väl om jag får drömma. Och vi har fulla stora läktare.
Mm.
Och vi har också en liga som är anpassat för damer.
Mm.
Och vi har anläggningar där vi har egna, att man kanske också faktiskt har egna anläggningar, och att man har ordentliga omklädningsrum och rätt förutsättningar runt lagen.
Mm. Ja, det är mycket att stå i.
Jag
konstaterar det. Men det kom väl ut för någon vecka sedan här, jag kanske missminner mig när det var, men det har alltid varit mycket prat om så här, sammanslagning SEF och EFD, och att det liksom ligger på bordet lite. Vad är dina tankar kring det, och vilka för- och nackdelar skulle det vara?
Ja, men där är väl bara att sätta kontexten kring det, så ska det kommer fattas ett beslut om man ska utreda frågan apropå hur fotbollsvärlden funkar.
Om man ska utreda frågan, inte att.
Så att beslutet ska tas om man ska utreda frågan. Samtidigt så blir det någonstans här, precis som du säger, det här har pratats om jättelänge, så att nu ska man besluta, ska man utreda frågan eller inte. Ja, men jag gillar ju också att så här, fatta beslut och gå vidare istället för att saker bara ligger och flyter. Det vi har pratat om internt är att oavsett det, vi jobbar med liksom, så som vårt läge ser ut nu, det är våra förutsättningar och det är så vi jobbar, och oavsett så kommer vi ju ha våra ligor. Sen tror jag att det finns jättemycket synergier som vi kan jobba med redan nu i att titta på hela liksom, insteget upp till elitettan upp till OBOS damallsvenskan, så att vi någonstans här börjar förbereda klubbar som ska ta ett kliv upp på elitnivå, men även följa klubbar som kanske kliver ur. Hur ser man till att liksom, förutsättningarna där blir bästa möjliga, så att vi pratar samma språk rakt igenom hela trappan någonstans. Det tror jag är jätteviktigt, så hitta, ja, men jobba tajtare med de olika organisationerna bakom fotbollen. Och sen så jag känner att jag inte riktigt har en åsikt i det här. Jag ser fördelar either way. Så absolut, vi kan jobba mer effektivt tillsammans om det skulle vara en hopslagning. Gör vi inte det, ja, men då jobbar vi ju på som vi jobbar idag, men ändå att hitta mer synergier, för jag tror att samarbetet oavsett är jätteviktigt.
Jag tänkte på bara nu när du sa det här med steget upp till damallsvenskan. Man ser ju en stor svårighet för, med sig, ja, Alingsås är det stora exemplet jag kan ta nu, men att kliva upp i damallsvenskan, det är en kostnad, det är kanske inte alla klubbar som är rustade för det, man firar ändå att kliva upp i damallsvenskan med all rätt, man har förtjänat det, och sen så är det egentligen bara käftsmäll efter käftsmäll resultatmässigt. Sen kan det finnas jättemånga positiva medplock ändå. Men i engelska ligan på här sidan i alla fall, så finns det så här parachute payment som man pratar om, när man faller ur högsta ligan och får hjälp att så att säga på något sätt bygga om och bygga rätt i andra ligan då. Och jag vet inte hur det funkar riktigt i Sverige. Det är väl inte riktigt så att du får liksom ett pengaskydd för att du har fallit ur högsta ligan, utan snarare är det ju egentligen att du är på egna ben och ska lösa det, och det är återigen tillbaka till pengar, så hur löser man det? Men det är just intressant hur, jag tycker det är så synd, för som Eskilstuna nu är ett lag som har säkrat sitt kontrakt, och de har gått upp och de har ju varit en damallsvensk klubb i många år tidigare, så att det, jag vill tro att det finns organisation kring det. Det här är egentligen inte en fråga med bara så här allmän diskussion, för att jag tänker på deras del, de hade ju jätteekonomiska besvär när de föll ur sen. Var det till och med så att de inte klarade elitkontraktet?
Så var det.
Så var det, ja. Och jag menar, det vill man ju undvika. Mm. För de har ju på planen presterat och förtjänat den platsen. Men så har de inte de här musklerna, och det är så här.
Ja, men där tror jag att det är viktigt att just från liksom förbund och från oss, att det är viktigt att prata om allting bakom fotbollen, för resultaten på planen är en sak, men sen ska du ju också, som du säger, du ska ju ha kapacitet att driva klubben och allt det innebär, och hur, så här, någonstans blir det ju att så här, kravställningen är ju också, man har ju varit rörande överens om att vi ska höja den sportsliga kvaliteten, och för att göra det så krävs vissa insatser, inte bara att säga det utan att man faktiskt ställer lite krav på det, och då blir det tuffare. Jag tror att vi kan göra ett jobb i att faktiskt någonstans konkretisera det här ännu mer, att som sagt var, det är klart att man vill och man förtjänar den platsen, men man ska också förstå vad det innebär, inte bara sportsligt utan rent ekonomiskt och rent liksom organisatoriskt. Så där tror jag att det finns jättemycket att göra, och där ser jag ju också en potential i att utveckla, hur kan vi jobba mycket mer med klubbutvecklingen och vad som krävs, och någonstans sätta vissa att så här, ska man spela i högsta ligan, ja, men då kommer det krävas det här liksom.
Är ni redo för det rent konkret? För att,
ja.
För jag menar, om man tittar på, det var ju Wolves på women's sidan, på damsidan i England, där man liksom från en dag till en annan fick veta att vi kommer inte förnya, kanske jag missar mig lite, men just det här andemeningen är att man fick inte ta nästa kliv. Man hade inte ens lagt in liksom en anmälan att ta nästa kliv till nästa liga. Mm. Och det är klart att det är förödande för spelarna. De är jättebesvikna, de har kämpat sig till just de här sportsliga framgångarna. Men där har ju klubben någonstans valt att inte, men vi har inte muskler eller vad det nu anledningen var. Det kan jag inte återge här. Men de någonstans står de i en situation att man sportsligt vill man ju alltid kämpa för att ta nästa steg. Men klubben kanske inte var redo för det.
Men jag tror också att våga prata lite mer långsiktigt. Apropå att jag suckade när du sa 5 år. Så att jag är väl kanske inte rätt person att säga det. För det är väl den första reaktionen. Men att ändå ha lite längre perspektiv. Att våga uttala det. Att vi driver en elitverksamhet. Men vi satsar också på det här perspektivet. För att kunna bygga upp. För att det finns så mycket mer komponenter i det, och jag brukar alltid säga det så här, men om det kommer en stor pengapåse från en investerare, hur fördelar man de pengarna? Den planen måste nästan redan finnas innan, annars är det väldigt lätt att så här, bra, då satsar vi på att köpa spelare.
Oh, gud,
och sen så anställer vi en dyrare tränare. Så. Mm. Och sen så performar du, men du har fortfarande inte byggt upp liksom den kommersiella och strukturella kapaciteten i klubben. För den måste ju hela tiden, det här måste ju växelverka hela tiden så att du lyfter båda hela tiden. Och jag förstår att det här är väldigt mycket lättare att säga och det är väldigt mycket svårare i praktiken. Men det är just den att driva verksamhet. Den är minst lika viktigt, för där ser vi ju också att det är liksom, ja men det är klubbchefer som också är sportchefer som också sitter på medlemsmöten som också, det är ju också människor ska orka, så att vi pratar ju också om att bygga en hållbar liga, då är ju det både på och utanför plan, och hållbar för mig är ju också att människor faktiskt ska orka och ha någonstans här, ja du lever fotbollen, men du måste ju också kunna ha ett liv bredvid planen och utanför klubbhus och verksamhet.
Ja, och det får inte falla på att just en sportchef lämnar eller att den här topptränaren lämnar eller att spelarna försvann, utan det måste finnas här, ja men vi har en organisation att falla tillbaka på. Och man märker ju där, det var väl Hammarby som hade en 5-årsplan, men det gick väl mycket snabbare för dem att nå ett SM-guld och en dubbel. Och det är klart att det är jättepositivt, men det är just där att vissa klubbar kanske kan klara det, men andra, och sen kan jag ärligt talat säga också så här, jag vet som Djurgården är ju ett exempel där de är väldigt tydliga med att vi har inte så bråttom som ni andra har. Mm. Vi följer inte det här populistiska att vi är dubbelklubb och vi ska vara liksom 1, 2 och 3. Jag kan ha mina åsikter om det och tycka väldigt mycket om hur de prioriterar, men de har ju ändå sagt så. Nej, men vi vill inte vara så snabba som ni vill att vi ska vara. Mm. Sen får ju sen i sin tur spelare, tränare, alla runt omkring välja, är det någonting jag köper in mig på? Mm. För jag tror inte heller man kan bli frustrerad på en klubb som ändå uttalat säger att vi satsar på 0,6 i år. Det är bättre än förra året, eller till exempel. Nu, det här är inte taget från någon specifik, jag bara säger hur de har resonerat. Och det tycker jag, ja, men då har man ju varit ärlig i alla fall. Mm. Sen kan jag ju ändå bli frustrerad och tycka, ja, men kom igen Djurgården liksom. Men andra sidan så är det väl kanske att tänka lite långsiktigt och bygga strukturen. Mm. Och sen har jag ingen insyn, vill jag verkligen förtydliga för alla lyssnare, ingen insyn hur de arbetar daglig basis eller hur de allokerar sina pengar, men bara från ett perspektiv i tabellen och hur man väljer att satsa och inte satsa. Mm.
Men och det är där jag tycker just den här långsiktigheten är någonting som jag tycker att det ska vi jobba med genomgående. Jag tycker även publiksidan att så här, absolut, vi skulle ju kunna dra ut hur mycket gratisbiljetter till varenda match, varenda omgång rakt igenom, fylla läktarna. Men vi vill ju bygga publik som upptäcker det fantastiska, börjar komma tillbaka, börjar bygga mycket mer liksom säsongskort, årskort och så vidare för att bygga en hållbar utveckling. Och då kanske det får ta lite tid, för jag tror också att det här publikarbetet som vi har gjort nu, alla är ju rätt frustrerade att det tar så lång tid. Men jag kan också tycka att har man ett steg tillbaka så kanske det är att man gör någonting väldigt grundläggande och man gör det ordentligt, och då kanske det får ta lite tid istället för att man bara injicerar någonting för att det ska gå snabbt. Att man verkligen hittar datan, man börjar titta på, börjar bygga målgrupper, och det gör man inte över en dag. Och när du väl har basen på plats, ja men då kan du ju börja jobba ordentligt. Men jag tror just den, ibland att ta ett steg tillbaka och titta på, även liksom, ja men klubb som sagt, var har man det långsiktiga perspektivet och har man det kortsiktiga? Det är, och som sagt, jag är fullt medveten om att det här är väldigt mycket lättare att säga än att göra i praktiken, och det kan ju också låta förmätet, för det är ju som sagt när du springer och har liksom andan i halsen och det är liksom, ja men du har saker hela tiden, så förstår jag att det är så här, ja men lägg inte det också, för så ser inte verkligheten ut. Men jag tror att det ändå är någonstans dit vi behöver komma successivt också.
Det går ju väldigt mycket snabbare att liksom bygga ett korthus, men det rasar ganska mycket snabbare än om man bygger den där stabila grunden till att börja med.
Du, ja, men att göra en genomlysning ordentligt och verkligen... Ja.
Exakt. Så. Vi ska alldeles strax släppa iväg dig här, men för att avsluta då, då håller vi oss här och nu. Nu befinner vi oss i den kanske mest spännande delen av säsongen. Vi har ju Eskilstuna redan klara upp från elitettan, men det ska bli minst ett lag till som ska ta steget upp därifrån. Ett lag som ska ta kvalplatsen. Vi har avslutningen både i toppen och i botten i damallsvenskan. Hur ser du på de kommande veckorna vi har här med rysaravslutningen som väntar?
Nej, men det är ju spännande. Vi håller också på att planera inför sista omgången. Så vi är också så här, ja men vart ska vi skeppa? Alltså det här är liksom ner till så praktisk nivå. Vart ska vi skeppa de här bågarna? Så här, scen och så vidare. Och så här, nej men vi får nog räkna med det. Det är liksom... Vi kommer aldrig längre, vilket är fantastiskt. Så att det är att nej men man är ju klister, man skulle ju vilja vara på 100 platser samtidigt, känner jag. Så att vi har några spännande helger framför oss. Och det är väl precis det jag vill förmedla, att herregud, titta på fotbollen, det är helt fantastiskt. Och bara titta på liksom läget vi har. Det är roligare att prata om en toppstrid, för bottenstriden känns, det är så mycket känslor och det är
väldigt
liksom,
väldigt mycket ångest där nere, det är det.
Så att det är ångest och glädje om vartannat, kan jag väl säga. Men en otrolig höst har vi haft och kommer avsluta den på topp med väldigt mycket spänning.
Jenny, vi tackar så hemskt mycket för att
du
tog dig tid och önskar dig välkommen tillbaka framöver när du har ännu lite mer tid bakom dig. När
ja.
Grilla dig lite mer.
Åh, det ser jag mycket fram emot.
Du vill komma in i den här värmen igen, vill jag säga. Vi får väl se, men tack så hemskt mycket för att du kom förbi då.
Tack själva och tack för en superbra podd.
Tack.
Ni är del av min vecka.
Ja, vad
fint. Tack snälla.
Ja, då har vi släppt ut Jenny, den här värmen som är inne i studion. Jag undrar lite vad den allsvenska podden gjorde här i förmiddags. Alltså det är inte van att den brukar vara så lite syra här inne. Men saga om vi bara ska sluta i, eller börja på samma ställe där vi slutade med Jenny. Mm. Damallsvenskan, avslutningen. Blir guldet klart i helgen, eller? Det räcker ju för Häcken att vinna mot Djurgården för att säkra guldet. Tycker det var ändå roligt att Felicia Skröder och Monica Jus bara inte hade stenkoll på det när jag frågade dem efter matchen här senast när de vann stort i helgen, om de kommer säkrare på lördag. Och Felicia Skröders första reaktion var: kan vi det? Man bara, ni hade ju eventuellt, hade resultaten gått med, hade det varit klart redan idag. Så ja, ni kan säkra det på lördag. Om Häcken vinner så är det klart på lördag.
Ja, och det roliga med det där är ju verkligen när spelare säger en match i taget. Man måste tro på det ibland. Alltså de har inte alltid så bra koll som man tror att de har, som supportrar har. Jag minns när jag spelade, då var det verkligen så där, jag bara, vad ligger vi ens i tabellen? Alltså så här, det var verkligen bara matchen jag brydde mig om. Men med det sagt, jag ska svara på din fråga. Jag tror Djurgården har fått en lite så här jävlar anamma här i slutet och är riktigt sugna på att markera lite. Så jag tror inte att den är självklar vinst i Häcken. Jag tror det blir oavgjort.
Och i så fall kommer det ju leva vidare, beroende på hur det går för Hammarby givetvis. Men jag minns ju tillbaka till mötet på Bravida Arena tidigare i år som slutade 4-1 till Häcken, där Marcelo Fernandes tyckte att det var orättvist att Felicia Skröder spelar i damallsvenskan. De kände sig väl mer eller mindre avklädda av Skröder i den matchen. Och utifrån det jag såg, jag var ju då på plats nu mot Linköping också. Alltså den glöden som fanns i starten, det här gänget är så fruktansvärt sugna på att vinna guldet. Sen så har de ju varit nära för. Det har spökat, det kan komma in nerver, det är ett tufft Djurgården man möter. Jag tror det kommer bli tajt, men jag tror nog ändå att Häcken vinner på lördag och att vi får ett guldjubel redan den här helgen. Annars så finns det ju en chans till. Häcken har Piteå hemma i sista omgången, samtidigt som Hammarby möter BP i ett Stockholmsderby. Hammarby har ju Alingsås borta den här omgången, och det är ju en match de ska vinna. Så att, ja, skulle det bara bli oavgjort, då lever det ju faktiskt in i det sista, även om man mer eller mindre vill att Häcken ska guldjubla på lördag då, för att målskillnaden är ju så pass stor. Men ja, Häcken har förlorat det på ett mål tidigare, så att så länge målskillnad finns i bilden så kommer de ju givetvis inte kunna ta ut någonting i förskott i så fall.
Nej, och kanske bara just den här spänningen jag vill åt. Men jag tycker ju ändå att Djurgården är ett bättre lag nu än vad de var förr. Alltså, oavsett vad som har hänt så känns de mer stabila, och med det sagt så kan det, mitt tips är nog inte orimligt, även om jag absolut tror att Häcken kommer in med den frenesin och liksom glöden som du beskriver. Det är helt uppenbart vad det här guldet skulle betyda för spelarna, för klubben i synnerhet. Och jag minns att jag har hört det pratas om att det här är misslyckande om inte vi faktiskt vinner det här säsongen, alltså Häcken då. Så att någonstans så tror jag att det ligger liksom en allmän tacksam press, ska jag väl säga, för det är ju den verkligheten man vill leva i som en toppklubb, så att jag tror bara att de välkomnar den pressen, men den är helt uppenbar. Det guldet ska ju bara in.
Vi får se hur många biljetter Alice Bergström har lyckats knipa åt sig till den här matchen, där hon kan få vinna ett SM-guld i Stockholm inför familj och vänner. Kommer ju dessutom då från Djurgården. Nu har det gått några säsonger, så de där blåränderna har ju gått ur och ersatts av de gulsvarta, men ja, hon skulle be om många biljetter i alla fall till matchen, och vi hoppas ju på en publikfest på Kristinebergs IP som den ju spelas på. Det är ju allt som oftast Djurgårdens hemmaplan. Man vill lämna toppstriden då. Visst, den är spännande, men bottenstriden, vi var inne på det med Jenny, där är det ju ångesten som finns. Där har vi Rosengård, vi har BP, vi har Linköping, och kan säga att på sina håll, jag stod nere i katakomberna när Häckens match avgjordes, det var ju samtidigt som Rosengård mötte Alingsås, och hade knöts en och annan näve från folk med Linköpings sympatier när Rosengård Alingsås blåstes av och ställningen var 0-0.
Ja, och jag måste verkligen toot my own horn här, för att jag har i olika sammanhang pratat just om den matchen, att den absolut inte är självklart för Rosengård. Folk har tittat på mig som att driver du, eller Alingsås är liksom tabellens slagpåse och Rosengård bör vinna den. Ja, men det är mycket Rosengård bör ha gjort den här säsongen som inte har lyckats, och jag tror man måste respektera hur svårt det är för Rosengård just nu. Att man på sin Instagram någonstans säger att man tagit en poäng, det säger ganska mycket om mentaliteten just nu, för att det är ingenting som en Rosengård hade varit glad, tacksam för tidigare. Tacksam ska inte jag lägga god i deras mun, men jag har väldigt svårt att tro att den där en poäng emot ligans,
inte mästarmentalitet.
Nej, det är det inte. Och sen måste man ju också lägga in det här, vi behöver inte vara liksom blinda för faktumet var de ligger, så det är klart att en poäng är bättre än noll. Men på hemmaplan att förlora sig, ja, för det är så jag tänker att de förlorar mot Alingsås. De förlorar poäng, och det är
de kan ju inte vara nöjda om de tittar på den här säsongen och ser att över två möten så har vi tagit en poäng mot Alingsås.
Nej, och det är exakt så. Så att jag tycker ju hela Rosengård den här säsongen har varit så märklig. Alltså, om vi tittar tillbaka så hade jag en av dem ganska högt i mitt tabelltips, av anledningen att jag tyckte att jag har ganska stort förtroende för Joel hade jag. Jag tyckte någonstans ändå att man hade bra spelare. Man flög kanske lite för högt under en period. Man började tappa poäng i fel situationer i matcher. Och kanske insåg någonstans för sent var man stod jämfört mot de andra lagen i ligan. Där jag tycker till exempel då Djurgården har visat jättefina liksom trender, Norrköping likaså, synnerhet efter man fick in Karlenäs. Så att där tror jag liksom kanske Rosengård inte hade rätt självbild, och det här drar ju mig till minnas vad jag pratade om med Linköping för någon säsong sedan, just där att, och det har spelarna också varit tydliga med, att vi gick in i under tiden när Rafa var huvudtränare, och det var väl förra säsongen, så jag inte säger fel här nu, men med en självbild som kanske inte mönstrar verkligheten, och där tror jag nog Rosengård har fallit lite offer också. Med det sagt, alltså, rubrikerna som skapas kring det här laget med att men Martin kommer in och man förväntar sig, hoppas på en injektion, får kanske inte riktigt den träffen. Nu får vi veta att nej, men licensen, dispensen för licensen, som han har inte rätt lite licens för att driva dam, ett damasvenskt lag, den har inte kommit in. Man tar in Rafa som då, som vi vet sen tidigare varit i Linköping, men även då assisterande i Hammarby under succéåret. Och det är klart att det är en lösning. Men det här laget, alltså, slängs till höger, vänster. Jag förstår att spelarna känner lite oro. Man brukar ju ändå prata om så här, hur mycket spelar organisationens kaos roll för spelarna på planen? Men nu är vi in på tränarnivå. Man tar in Caroline Seger, som du har haft förmånen att prata med, och jag tror det var ett jättebra beslut. Jag tror att hon kan visa värderingarna som Rosengård står för, och framförallt kanske vara den här trygga punkten som många spelare ändå kan luta sig mot. Men det är ytterligare en faktor i ett lag som står och väger vilken fot ska jag stå på i en bottenstrid. Då är jag inte förvånad att spela 0-0 mot Alingsås. Jag är inte det.
Nej, och nyheten om att Rafa klev in, den smögs ju mer eller mindre ut. Det var ju inte så att man slog på stora trumman, vilket man kanske kan förstå med tanke på att man redan hade en tränare som man har plockat in ganska nyligen. Och du är inne på det här med liksom, ja, men det kommer nya röster. För det var ju någonting som Caroline Seger också tryckte på, att hon har ju faktiskt funnits runt om under säsongen också. Hon har ju gått sin tränarutbildning och har väl då gjort en del praktiska delar nere på Malmö IP, där hon ju känner sig som hemma efter sina år i klubben. Så att hon sa ju det, hon bara, jag kom ju inte in som en ny röst. Visst, jag har inte varit där 24-7, 365 dagar, men jag har, alltså, jag har funnits där. Det är en röst de har hört innan, och hon känns ju som en stabil punkt. Hon är ju också, det är så som man minns henne som fotbollsspelare, så är hon ju en ledare som är van att lead by example och ställa krav på sin omgivning. Det gjorde hon ju som lagkapten under alla år också. Hon var ju en spelare som verkligen vågade ställa krav, och inte på ett så sätt att trycka ner folk, utan att få med folk istället. Så att, ja, vi får väl se. Nu lyckades man inte alls få utdelning mot Alingsås.
Jag bara säga en sak nu, apropå det du sa nu med att ställa kravet. Alltså, har man inte själv varit i ett elitsatsande lag, så tror jag kanske inte man förstår nyanserna här, men de flesta kanske ändå kan relatera till arbetslivet och så vidare, att det finns vissa karaktärer i lag som har förmågan att, som du säger, sätta ribban för vad prestationen bör vara utan att det blir negativt. Men som vi pratade lite med Jenny om, just det här med, som jag oroar mig för hela tiden när man blir en för ung liga, det är att spelare som kanske inte redan, som inte kanske har mognat i den rollen, får ta den rollen. Och det tycker jag vi ser i olika sammanhang i damallsvenskan, att de får bära lite för stora kostymer som väger för tungt för dem. Och därför tror jag att det är jätteviktigt att även om man ska föryngra en liga och man ska få den att bli liksom så, spotta ut stora stjärnor, så finns det alltid någonting med att de äldre spelarna bär erfarenheten, bär pressen utan att det tynger dem. Och där är ju Caroline Seger ett svar på just det där, att ta bort lite från spelarna som kanske just nu går och bär lite för mycket, och att hon får vara den rösten. Och det är ju samma sak för Mimmi Wahlström i Djurgården, Ceci Åsland, Pauline Rubin, att de har liksom kommit in, och det går inte om man fightas själv, men de fightas tillsammans. Och det, jag tycker den är så viktig, att man så här, man pratar alltid ungt och man ska alltid förnya och så vidare. Nu låter jag väldigt gammal. När händer det? Men man märker det så himla tydligt när själva skiftet kommer. Och lagen måste, det är väl min åsikt här då, att jag tycker att lagen, klubbarna, måste vara väldigt måna om att sätta kulturen och ha ett par kulturbärare som mår bra av att vara det. För det är inte alla som faktiskt mår bra av det.
Nej. Om vi då ska avsluta damallsvenska snacket med att berätta hur det går i botten. Det är det tacksamma när man är expert. Då ska man veta sånt, Saga. Så hur slutar det här?
Ja, vad ofta jag har rätt på de här grejerna.
Låt oss säga så här. Vi tog upp, tyvärr har det ju inte funnits någon damallsvensk bibel, vilket gör väldigt ont i mig. Men de tog fram vår herrallsvenska här tidigare idag. för att se hur folk hade tippat. Låt oss säga att de som hade Mjällby högst hade de som femma. De flesta hade Gais på nedflyttning. Va? Eller på nedre halvan, inte nedflyttning. Ja. Och så vidare. Så att det där med att tippa, det är inte alltid helt enkelt. Men nu har vi lite mer parametrar än vad man har inför en säsong och så vidare. Nu är det två matcher kvar. Vi har BP fortsatt på säker mark. Rosengård jagar därefter. Och Linköping ligger på sin nedflyttningsplats med två matcher kvar att spela. Och Rosengård nu då borta mot Piteå. BP spelar hemma mot AIK. Linköping hemma mot KDFF. Och sen i sista omgången Rosengård, Linköping, Hammarby, BP.
Vet du vad? Jag tror att Rosengård och Brommapojkarnas öde avgörs i sista matchen. För att jag tror att den matchen mellan Rosengård och Linköping kan bli helt avgörande för Rosengårds liksom överlevnad. Med tanke på att de möter Piteå härnäst. Jag tror inte att det är uppenbarligen ingen enkel match Malmö FF. Brommapojkarna möter ju som du säger AIK. Det är väl deras räddningsplank här nu. Hammarby i sista matchen. Den räknar jag väl inte egentligen in till dem. Utan det är nu de ska säkra poäng. Brinner de tillräckligt mycket? Ja, det tror jag. Så att om vi säger så här, vinner Brommapojkarna mot AIK, då har ni inte roligt mycket att säga till dem framöver. Men om de spelar lika så finns det fortfarande allt att vinna i sista. Så att jag tror det kommer leva till slutet, men jag tror, ja, om jag ska säga riktigt krass, så tror jag faktiskt inte Rosengård löser att komma till säker mark. Jag är så fast vid att jag tror att de har det har gått för långt. Jag tror att de kommer behöva kvala.
Men de kommer klara att behålla sin kvalplats.
Bra
det
fråga.
Krävs väl att Linköping mer eller mindre vinner båda, va? För att
kvalplats tror jag att de behåller. Men alltså jag tror att de kommer behöva kvala, så frågan är om de klarar kvalet. Men det kanske vi ska ta då.
Det tar vi då när vi dessutom vet vilka man i så fall ställs emot i ett kval. Men det, vi har redan pratat väldigt länge. Det har varit mycket damallsvenskan. Vi ska notera några små grejer bara innan vi avslutar den här veckans podd. Jag undrade när jag satt och tittade lite på resultat och så från helgen om det är nu som Barcelona får betala för allt det där kaoset som var i sommar när man ju skickade spelare efter spelare efter spelare kopplat då till herrarnas ekonomiska problem som varit och det här med financial fair play och så vidare. Fridolina Rolfö berättade ju att det var en kaotisk sommar, att hon när hon åkte till EM gjorde det med tron om att hon skulle tillhöra Barcelona. Hon hade ett år kvar på kontraktet. Det ändrades ganska snabbt och för hennes del då handlade det om att dels rehabba foten fort som fan för att göra sig klar för ett EM, att kunna representera Sverige där. Samtidigt ta beslutet om, jaha, och var ska jag ta vägen nu då? Var går man från världens bästa klubb? Ganska infekterat ändå kring flera av de där uppbrotten som var. Vi såg ju mängder av spelare lämna och vi såg ju en Salma Parayuejo gå sönder mot Sverige. Då hade de redan Patri på skadelistan. På den skadelistan hittar vi även Eva Pajor. Det känns som att med de parametrarna så blir man inte jätteförvånad ändå att de förlorar sin första ligamatch i helgen.
Nej, och klart det har ju hänt förr. Inte ofta, men det har hänt förr. Men nej, det klarar man inte det. Och det som kanske blir... Nu är det svårt att utvärdera, tycker jag. Men det som blir intressant är väl förlängningen i det hela. Liksom, vi har hela tiden pratat om att England... Det är Spanien, det är Frankrike, Tyskland, det är de större ligorna. Spanien är fortfarande sköra och det säger ju också Bon Mati och Poteas att ja, vi vann VM men sipprade ner till ligorna. Har det blivit förstärkt eller är det så att Barcelona måste försämras för att de andra ska komma ikapp? Och det är kanske någonting vi bara kan spekulera om i dagsläget, men det är klart att allting får ju en kostnad och om du börjar dra ifrån spelare och bredden framför allt, för det är väl det som Barcelonas styrka har varit, att ja okej, okay, den här gick sönder men vi har en lika bra eller bättre på något annat som vi kan lägga in. det kanske där det börjar tunnas ut mer än just en startelva. Så att absolut skulle det kunna vara så som du beskriver, att det är nu vi ser ett, jag ska inte säga förfall, för det vore att ta i från tårna.
Det vore det verkligen.
Men det är väl kanske nu vi börjar se dem lite mer mänskliga. Och vad betyder det för ett Champions League-spel? Och kommer vi då se lite förändringar även där? Det återstår att se.
Det gör det, och man tänker ju också så här att vi pratade ju mycket om man ser till landskampen, det var ju mer eller mindre Barcelona mot Sverige. De får ju liksom ingen paus där heller, utan det blir ganska hård belastning på de här spelarna som spelar väldigt, väldigt mycket. Det som är värt att notera är ju också att visst, vi har sett dem förlora i ligan tidigare. Mm. Det är 5 år sedan de senast lämnade en ligamatch mållösa, vilket de gjorde i helgen. Så att,
dun, dun, dun.
Vi ser fram emot att följa Barcelona framöver. Du, något annat man har följt den senaste veckan? Mary Earps versus Hannah Hampton.
Jesus Christ, börjar du?
Jag kan tänka mig att en och annan har poppat popcorn och följt det som skett efter att Mary Earps då släppt sin bok, där hon berättar sin sida av saken, vilket hon har varit väldigt tydlig med i alla intervjuer hon har gjort, att jag har min sida. Det här är hur jag ser på saker och ting. Där har hon bland annat då pratat om att hon sagt till Sarina Wigman att hon tycker att Sarina Wigman belönar ett dåligt beteende som hon då ska ha upplevt från Hannah Hampton under EM 2022. Vad tänker du om alla rubriker, skriverier, allt som har blivit efter det här när Mary Earps bland annat då går ganska hårt mot en målvaktskollega?
Du, är så provocerad över hur hon hanterade. Jag är så provocerad över hur hon valde att dra sig ur EM. Precis som Robin Olsson gjorde med landslaget här nu. Att man,
Robin Olsson kan snart vara tillbaka, vem vet.
Ja, sanning är det. Mary Earps lär inte vara tillbaka anytime soon or ever. Men hur hon valde att ja, men jag får inte vara nummer ett, så därför så tänker jag inte vara med och leka. Och nu tänker jag dessutom göra en smutskampanj mot en, som du säger, en målvaktskollega. Hon kan haft sin upplevelse, absolut. Det kan vara så. Jag har ingen aning vad Hampton har gjort, hur hon har betett sig. Och det kan mycket väl vara så att Earps av olika anledningar inte tyckte att det varit ett trevligt samarbete. Men jag har så svårt att förstå hur hon väljer att både skriva om det så i en bok, hur hon sitter och nu kör en liksom kampanj efter kampanj i olika mediasammanhang och pratar om det här, och sen samtidigt hävda att du har inget bad blood med Hampton. Du står och delar ut ett pris till henne för en månad sedan, och nu kommer en bok ut som säger att du tycker att hon beter sig illa och inte borde förtjäna sin plats i landslaget indirekt. Driver du med mig? Alltså, helt ärligt, om du har den åsikten, stå inte och dela ut ett jätteviktigt pris till henne. Har du den åsikten, sitt inte och säg att ni är okej. Okay. Hampton sköter det snyggt. Det finns inget bad blood. Vi har pratat, vi är okej. Okay. Alltså, hon håller ändå den tonen. De säger ingen animosity liksom så här. Men jag tycker inte om det där att stå på två olika ben. Du har trashat en annan spelares karaktär över hela världen, för det här har uppenbarligen nått hela världen, fotbollsvärlden kanske främst, jag ska vara tydlig där. Och jag köper inte då att man pudlar å ena sidan men är väldigt hårt på andra sidan, för nu resultatet har blivit att jag tyckte Hampton verkar vara rätt så sprallig, skön lirare, men det har sått ett litet frö av aha, är hon inte sån? Och då har ju Earps lyckat perfekt, för nu har vi suddat ut lite av det här svärtan som var över hennes beslut att skita i EM, hennes beslut att liksom, ja men jag tänker inte vara med och leka om att jag är nummer ett. Och ändå sitter hon i intervju och säger att ja men det kommer alltid komma någon som är bättre och alltid någon som kommer ta din plats när du är nummer ett, och att hon tycker att Hampton är jättetalangfull, men du har fortfarande trashat henne. Så att allt det du säger nu känns bara som billiga poäng. Jag är jätteförvånad hon valde den här vägen. Men jag tycker jag ser mig en trend i just den delen av de engelska spelarna. Millie Bright har varit ganska öppen med saker. Earps lika så. Att så här, nu passar man på. Och jag förstår inte riktigt det. För vad var ni när det hände då? Alltså förstår jag, men det blir så konstigt tycker jag. I och för sig kanske hon hävdar att hon tog ett beslut utifrån det. Men nej. Det har jag rantat på om nu. Vad tycker du?
Jag håller helt med, och det här har ju liksom verkligen engagerat Sonja Bompastor har ju ridit ut för Hampton och pratat om att en av de här sköter det med klass och den personen är Hanna Hampton.
Ja.
Och att hon tycker att det är, eller hon säger att det är tufft för en sån som Hanna, för hon är inte bara en idrottare, det är ju en person också som då får den här attacken riktad mot sig. Samtidigt så håller ju Mary Earps då på att prata om att det är ju liksom, boken släpps väl egentligen nästa vecka tror jag, så att det här har ju liksom blivit en perfekt build-up, en PR-kampanj raka vägen för bokens del. The Guardian var det som fick liksom publicera lite utdrag ur den som då har tagit fyr. Att man då kan sitta och tycka också och väl nästan irriterad på att paragrafer rycks ur sitt sammanhang, att en mening bara dras. Man bara, det är klart det kommer, och det är klart att du vet det när du släpper den här boken, när du släpper det här utdraget, för du brukar ju dessutom vara så, tänker jag. Nu har inte jag förhandsläst jättemycket böcker och fått publicera utdrag och så vidare, men jag tänker att där har de ju en del att säga till om, och det är klart att de vill ha delar som kommer att skapa rubriker, för jag menar, de vill ju ha buzz kring boken, så att det är ju någon som har planerat att det är den här delen som ska ut, och då förstår man ju vad rubrikerna kommer bli. Då kan man inte reagera på att saker och ting rycks ur sitt sammanhang.
Hon har ju skrivit det. Alltså, det är ju det, de orden står ju där. Och de utdragen, hur ska man tolka det på ett annat sätt? Och sen,
hon vill ju att man också ska nyansera bilden, som till exempel runt Sarina Wiechmann, att jag har ju också pratat om hur bra hon är som coach, att hon faktiskt, man kan inte ta ifrån någon som har vunnit 3 EM i rad någonting. Man bara, nej, fast samtidigt så görs ju det också.
Ja, det är ju det du gör när du säger, du underminerar ju faktiskt Wiechmanns beslut genom att säga att hon premierar dåligt beteende. Så att nu måste, det är det jag menar, ät kakan och behåll den i magen. Du kan inte bara ha kakan på bordet och äta den med. Det är liksom ganska klassiskt, och det irks me. Jag blir irriterad och jag tycker det är helt fel approach. Om vi säger så här, alla som har spelat fotboll har en nemesis. Alla har någon som man tycker är, fy fasen vilken otrevlig kollega det var. Springer vi alla runt och skriver böcker om de personerna?
Kan du namedroppa här lite nu eller?
Då var det så här att nej, givetvis ska vi inte göra det. Men vi alla har det. Och det är ju bara att titta till sig själv. Du har väl säkert en kollega hemma.
En kollega hemma. Förhoppningsvis har du inga jobbiga kollegor hemma.
På jobbet som du kanske inte riktigt samarbetar med lika väl som en annan. Skriver du en bok om det? Går du ut på Twitter om det? Går du ut och skriver på dina sociala medier om det? Troligtvis inte. Och det enda syfte som du säger, kan jag säga, att man gör det här, och som du är också inne på, jag har väldigt svårt att säga att hon inte är i kontroll av vad som kommer att publiceras när hon väl är i den situationen. Orden finns i boken. Då får du stå för dem. Och nu har du valt den här vägen. Då får du stå för det. Du har bränt Hanna Hampton. Och alla de som jag märker på sociala medier, kollar lite kommentarsfält och så vidare, och de flesta säger ju så här: we love you Earps, but you did her dirty. Alltså, det här skulle du inte ha gjort. Någonstans så känner jag ändå att det finns liksom att många som är nyanserade, att oj, det här trodde vi inte att du skulle stå för. Men jag ser också lika många som lite med skygglappar inte kan se hur fult gjort det här är. Det är bara gått i sig själv. Hur hade du känt om någon skrev om dig i bok som kanske inte ens stämmer? Men du har sått ett frö. Nu tycker vi alla någonting lite annorlunda om Hampton. Jag kanske ska tala för alla. Men jag tror många är påverkade och undrar nu, aha, är Hampton en sån här? Nu får vi stå emot det och försöka stå kvar vid liksom att man har en åsikt om en spelare som man inte känner, som man inte har pratat med, träffat, och bara tycker att hon är en bra idrottskvinna. Earps, fantastisk idrottskvinna under en period. Jag håller inte med om att hon har tagit hand om den här situationen överhuvudtaget.
Och innan den här studion själv antänder så avslutar vi det här samtalsämnet. Vi ska också avsluta podden. Värt att notera att klockan just nu är 11:20. Därför pratar vi inte om Sveriges VM-kvalmotståndare. De dras om 40 minuter. Så att det ska jag sätta mig med. Jag ska få skicka iväg dig ut i syret så att du får lite luft. 5+ ska vi dela ut bara innan vi säger tack och hej. Och jag ger det till målformen hos svenskarna och sättet som man ger svar på tal ändå. En sån som Madeleine Janogy, som direkt efter uttagningen gjorde mål för Fiorentina när hon petades av Toni Gustafsson. Nu avgjorde hon återigen i Serie A. Kan hon vara aktuell till nästa samling? Återstår att se. Stina Blackstenius petades till förmån för Felicia Skröder i den andra matchen mot Spanien. Kliver in och gör två mål för Arsenal i helgen. Ibland så behöver man bara lite extra eld i baken. Vi uppmärksammar också att Beata Olsson gjorde sitt första mål i Women's Super League. Så att det finns mycket att hålla koll på där ute. Det finns såklart många fler som har gjort avtryck. Men det är tre namn, top of mind, som är med och får 5+ den här veckan. Vi säger tack och hej. Glöm inte att prenumerera på podden så du inte missar när nästa avsnitt släpps. Och så hoppas jag att ni har en behagligare temperatur än vad vi har. För att nu svimmar jag snart.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.